Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Och nu börjar det ju verkligen bli spekulationer om vad är det här för en attentatsman? Är det här riktat mot polisen? Är det riktat mot våra politiker? Var det här verkligen en attack mot samhället? Och vad handlade det hela om? Och då uppstår ett gräl. Hon säger att jag ska ringa polisen. Och där säger Lars att det svartnar för honom. Han minns ingenting mer. Trippelmord utanför Mora. Tragisk händelse. Allting stod ju redan väldigt, väldigt klart vad som hade hänt. Så det blir en hel del rubriker kring det. Ungefär 400 meter ifrån så hittar man kroppen av Martin Karlsson och han är mördad.
Fallen jag aldrig glömmer. Vinterspecial. Historiska brott i juletid. Sabbatssabotören. Välkomna till vinterspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer, där vi berättar om historiska brott i juletid. Normalt brukar jag ju samtala med utredare, de som löste brotten. Men de här fallen i specialen är så gamla att utredarna inte längre finns kvar. Så istället har jag med författaren och journalisten Rolf Ragnert som skrivit hundratals reportage om brott. Och i det här avsnittet tar Rolf med oss till året 1946.
Ja, 1946 så har ju andra världskriget varit slut ett bra tag. Sen augusti 45 egentligen med atombomberna över Japan, Nagasaki och Hiroshima. Och Europa reser sig sakta ur askan, ja, och FN bildas. Det finns också en gryende oro för ungdomskriminalitet som speglas i pressen. Det är inspirerat, tycker man då, av dåliga gangsterfilmer och dåliga deckarromaner och så vidare.
Kriget är slut. Sverige har klarat sig. Men det innebär ändå inte att alla har det så lätt.
Många ungdomar har det inte särskilt lätt. Man kan bo i ettor med 4, 5, 6 bröder och systrar, va? I de här arbetarstadsdelarna som är, och skolväsendet är lite ojämnt. Kommer du ifrån en lägre arbetarklass så är det verkligen inte säkert att du skulle kunna utbilda dig och så vidare, även om du har begåvning för det, utan du förväntas bara gå in och jobba.
Och i slutet av året skakas Stockholm av en serie sprängdåd, kraftigare för varje gång. Vilsna ungdomar och sprängningar varje vecka, det låter ju nästan som om det vore idag. Det är nyårsafton 1946, då det händer igen.
En ovanligt mild nyårsafton 1946-47. Krigsvintrarna var bistra, men här är ett par plusgrader varmt. Och just när Anders Duval har läst dikten Nyårsklockorna i radio, så smäller det. 3 explosioner vid stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm. Folk tror ju först kanske att det rör sig om någon form av nyårssmällar, men det här är väldigt, väldigt kraftiga detonationer.
Ett kraftigt bombdåd mitt i stan, men ingen är egentligen förvånad. Det här har alla väntat på, för det har exploderat typ varje vecka i drygt 2 månader nu. Och den här vid stadsbiblioteket är den kanske kraftigaste hittills.
3 dynamitladdningar har exploderat. Och det här är kulmen på någonting som började redan tidiga hösten i Stockholm. Egentligen har Stockholm varit i en form av hysterisk larmberedskap för den så kallade sabbatssabotören.
Han kallas alltså sabbatssabotören, den person man tror ligger bakom sprängvågen i Stockholm. Och dåden har dominerat nyhetsbevakningen och försatt Stockholm i någon slags beredskap i väntan på nästa dåd.
Namnet kommer sig av en av kvällstidningarna som döpte de här attentaten eller förmodade attentatsmannen till sabbatssabotören, för de inträffade nästan alltid på lördagar och runt klockan 8. Stockholm var så pass i uppror att man väntade för varje lördag på var det skulle smälla nästa gång, och det här var centralt också inne i stan.
Allting började i oktober, då smällde det för första gången, en explosion som inte väcker så stor uppmärksamhet egentligen. Men ingen visste ju då att det här bara var början.
Det började i oktober, den 12 oktober på lördagskvällen, då, visserligen vid 23-tiden på kvällen, då en explosion inträffar vid konserthusets ena gavel. Där idag Sergelgatan börjar, idag snett mitt mot Filmstaden, då sprängs en dynamitladdning här. Och ironiskt nog så ligger ett glasmästeri här på den platsen. Och ett par fönster i det här glasmästeriet krossades. Så det blev en liten notis i tidningarna.
Inte särskilt uppmärksammat ännu.
Men det dröjer bara en vecka. Och då är det nästan vid midnatt så small det en gång till, nu på samma ställe. Nu var det lite kraftigare explosion. Fönsterbågar knäcktes och rappningen på väggarna lossnade. Och det här var ju lite märkligt nu, så man börjar uppmärksamma de här explosionerna och man börjar skriva om dynamitmannen som liksom håller på.
En sprängning till alltså, på samma ställe. Så nu väcks misstanken om att de här två dåden hör ihop. Att det är samma gärningsman.
Det går bara en vecka alltså på måndagskvällen den 28 oktober. Då vid 7:20 på kvällen så kommer en ny explosion. Och den här gången så sker det på Mäster Samuelsgatan 59. Det här är baksidan, bakgården till polisstationen i Klara, en av de mest centrala polisstationerna som finns. Då exploderar två dynamitladdningar och inne på den här gården så är det enorm förödelse. Fönster har tryckts ut, fönsterbågar, det har börjat brinna och det här blir ju konstigare och konstigare tycker man.
Och nästa vecka, ja, då är det dags igen. Ännu kraftigare, ännu mer spektakulärt.
Nästa vecka, då väntar man helt enkelt på att det ska explodera igen. Förmodligen vid 8-9-tiden. Vid det här laget har polisen börjat patrullera med extra personal. Man har varskott portvakter över hela stan. Och då smäller det igen. På Mäster Samuelsgatan, nu i porten 49, och den är inte särskilt långt från Klara polisstation. Nu börjar det likna som att det här är någon sorts hån mot polisen helt enkelt. Och några timmar senare så exploderar igen, nu på en innergård till kanslihuset. Och nu börjar det ju verkligen bli spekulationer om vad är det här för en attentatsman? Är det här riktat mot polisen? Är det riktat mot våra politiker? Explosionen då vid kanslihuset gjorde så att en järndörr trycktes in och marmortrappor sprack. Det började faktiskt bli en skräck. Det har ju gått en månad nu. Vid varje veckohelg så smäller en explosion. Var det här verkligen en attack mot samhället? Och vad handlade det hela om?
Och en vecka senare händer det igen. Det exploderar utanför en fastighet på Tegnérgatan, också det i centrala Stockholm. Det är ett bostadshus, skadorna blir omfattande och flera boende får bäras ut på bår.
Och nu är det riktigt, riktigt, riktigt otäckt. Vid det här laget så har sabbatssabotören etablerats. Och man kan till och med bjuda hem folk på lördagskvällarna, de som har utsikt över stan. Finns det berättelser om där man tar hem folk på middag för att se var det kommer att smälla, va?
Nu är stan i chock. Det sprängs varje vecka, varje helg. Och polisen har inga spår.
Man griper ingen. Det finns liksom, man griper folk, det gör man. Man tar in den ena efter den andra. Misstänksamheten är monumental. Man ser folk hit och dit och där var en mystisk person som gick i en rock. Han hade en hatt på sig, han försvann åt det hållet och så vidare. Men alltså, det finns fortfarande inte ett enda spår efter vem som är gärningsman i det här fallet.
Nu är det lördagen den 16 november. Alla utgår ifrån att det ska smälla igen, att sabbatssabotören kommer att slå till åter en gång. Det är som om stan håller andan, en stad i skräck.
I det här laget så har polisen engagerat civilsamhället för att patrullera på lördagskvällen. Man räknar med att faktiskt, hör och häpna, 36 000 personer är ute och har på något sätt fått i uppdrag. Det rör sig om hemvärn, det rör sig om scoutföreningar, det rör sig om idrottsföreningar. Till och med 10-åriga pojkar som är med i pojkklubbar engageras för att ge sig ut för att spana vem kan sabbatssabotören vara och var kommer nästa explosion ske.
Ja, alla förväntar sig ett nytt dåd. Det är till och med så att radion sänder direkt från polisstationen i väntan på nästa smäll.
Radiotjänst, som det hette på den tiden, Sveriges Radio, sitter i direktsändning från Klara polisstation, alltså i ledningscentralen. Och den blivande stora tv-personligheten Åke Falk som är reporter.
De är alltså där och sänder direkt för att de tror att det kommer att smälla ikväll.
De är helt övertygade om att det är lördag kväll, det kommer smälla ikväll, frågan är bara var. Så polisen har tillåtit dem att ligga i direktsändning under kvällen helt enkelt för att följa det här. Man har också en reporter, Nils Lindman, ute på stan som förhör vittnen samtidigt som poliser är ute och tar upp vittnesmål. Så det här är ju oerhört stort alltså.
Lite absurd situation kan man tycka. Där sitter hela svenska folket spända framför radion och lyssnar på Åke Falk som sänder direkt från polisstationen. Alla förväntar sig en ny smäll. Och de blir inte besvikna. Det blir en ny explosion, kraftigare än någon av de andra dåden. Det smäller mer än någonsin och målet den här gången är centralstationen.
Och det är en otroligt kraftig explosion. Det smäller så högt så att när polisen i ledningscentralen ska uppfatta man det som att det är två explosioner. En sker på Riddarholmen och en ska ha skett i närheten av centralstationen, men man vet inte riktigt var. Det är till och med så att fönsterna bångar på Söder Mälarstrand av den här smällen. Där liksom stora delar av fasaden helt enkelt bara rycks bort. Tunga plåtdörrar flyttas. Mirakulöst nog, som vid alla dessa sprängningar, ingen människa har omkommit.
En sprängning som alltså direkt sänds i radio. Och visade sig den näst sista. För sen är det nyårsafton när det exploderar utanför stadsbiblioteket. Och det blir det sista dådet, tack vare en uppmärksam medborgare.
Just när nyårsklockorna har ringt och den här explosionen sker, så går en man som heter Björk och hans fru hem från en bjudning där de har firat nyår. Och de bor här ganska mittemot stadsbiblioteket. Och då ser de en ung kille som går omkring med en ficklampa som lyser på de tre olika explosionsplatserna för att se röken och dammet som fortfarande virvlar upp där. Så han tillkallar polis som griper den här unga killen. Och nu upphör alla sprängningar.
Den gripne mannen är 19 år gammal. Han heter Erland Mattsson och han förhörs förstås.
Han nekar till att han skulle vara inblandad i något som var sabbatsabotören. Men när han grips så har han tändhattar, stubintråd och ytterligare dynamit på sig i fickorna. Men han hävdar att nej, han det är bara lite inspirerad av den här sabbatsabotören, så han tänkte jag ska bara lägga en lite nyårssmäll.
Polisen undersöker och kartlägger också Erlands umgänge. Och det finns två nära kompisar till honom, två killar i 18-årsåldern, Åke och Per-Ove. Alla tre bor i Midsommarkransen, vännerna plockas in och de börjar prata direkt och presenterar hela historien.
Erland har varit en ledare utav den här trion som har varit skyldiga till höstens stora bombvåg. Det har börjat med att man, ska vi säga, Erlands stora intresse för explosioner. Han är lite av ett tekniskt geni. Han vill egentligen bli ingenjör. Men han är jätteintresserad av explosioner. Han läser allt han kan komma över. Men vägen från en vanlig skolgång för en liten kille i en arbetarstadsdel, det gör ju att han har inte råd att utbilda sig. Men han kan liksom inte låta bli att läsa om dynamit, explosioner. Han ger sig ut i skogen, gör inbrott på olika bodar eftersom man bygger så mycket i Stockholm. Skär lite dynamit, lite stubintråd, gör några tester. Hur spränger man bort en stubbe, hur spränger man bort en sten och så vidare. Och så visar det sig att hans kamrater Åke och Per-Ove är också jätteintresserade. De jobbar på LM Ericsson i telefonplan som lärlingar, men har ett stort, ska vi säga, ingenjörsintresse de också. Så tillsammans börjar de ge sig ut på stöldräder på olika såna här bodar där dynamit finns upplagda. Testar det ena efter det andra. Hur mycket kan man spränga bort?
Tre vanliga killar med stort intresse för explosioner, att spränga helt enkelt. De snor dynamit, de spränger lite här och lite där, inga stora explosioner dock. Men i september tar de sig till nästa nivå. I Fittja, inte långt från där de bor, finns ett stort dynamitförråd, ett förråd killarna känner till.
Dit cyklar de en natt. Skäl så mycket dynamit de kan komma över, stubintråd, tändhattar, alltihopa. Men så inser de att det här inbrottet kanske upptäcks. Det kanske är lika bra att vi spränger alltihopa i luften. Och det gör att 200 kilo dynamit i det här förrådet exploderar. Det blir en krater som är liksom 7 meter i diameter, 1,5 meter djup. En explosion som hörs över hela södra Stockholm.
Och där föds sabbatsabotören. Det är inte en person, det är tre. Tre stycken tonårskillar. Och nu börjar sprängvågen i Stockholm, den som inträffar nästan varje helg.
Varför sker då det här på lördagar? Ja, de grabbarna jobbade ju, de här två lärlingarna, på LM Ericsson. På lördagar var man ledig. Och föräldrarna hade gett dem tillåtelse att åka in till stan för att gå på bio. Och då blev det en grej av att Vid 8-tiden så bränner man av en laddning. Tittar på uppståndelsen, vad som händer, och sen gick de på bio.
Och det som drev killarna var explosionerna i sig. Att se smällen, att skåda reaktionerna.
De var så vansinnigt intresserade av det, och de säger att de hade en total gräns för, och det skulle vara ett människoliv. Ja, att någon skulle dö av explosioner eller allvarligt skadas. Så att det är intresset för explosioner, och sen blir det spänningssökandet.
Men det då som i början möjligen uppfattades som någon slags terrorattack mot Sverige, mot polisen, mot regeringen och så här, det var egentligen bara ett ganska allvarligt men ändå ett pojksträck.
Det kan man säga, ett väldigt farligt pojksträck som skulle kunna jämföras med att man kastar någon banger eller något sånt för att se hur reaktionen blir. Men här blev det ju större och större och större.
Men till slut blir det för stort för de två kompisarna Åke och Per-Ove. Risken att någon ska skadas blir för stor, så de hoppar av. De vill inte vara med längre. Men Erland fortsätter. Han var ensam om de två sista, största och farligaste dåden. Det mot centralstationen och det mot stadsbiblioteket där han åkte fast. Och dådet mot centralstationen höll på att gå snett. Riktigt snett.
Det hade han preppat då med att han hade åtskilliga kilo dynamit i en väska. Han hade rekat hur lång tid det gick att gå från en toalett genom hallen och så ut på den södra sidan. Och då visste han att okej, har jag en stubin som brinner i 5 minuter så hinner jag lätt gå igenom hela salen och sen så svänga runt hörnet och aptera den här laddningen. Och grejen är att när han då gör det på riktigt, han tände stubintråden inne på toaletten och börjar knata genom vänthallen på centralen, då börjar det ryka ur den här väskan. Och då blir han lite panikslagen. Liksom, vad ska jag göra? Så han funderar ett kort ögonblick på att ställa väskan där och bara försvinna. Då hade man haft en massaker. Men han besinnar sig liksom och går runt hörnet och ställer liksom laddningen vid husväggen. Det var ju bara ren tur att ingen strök med av den här smällen.
Nej, trots alla sprängdåd, trots kraften i explosionerna, var det ingen som skadades eller dog vid de 8 attackerna. Mest av ren tur då. Det blir rättegång förstås.
Kamraterna Åke och Per-Ove, de fick ganska korta straff. De fick 2 år och 6 månader respektive 3 års fängelse. Erland själv, han dömdes till 7 års fängelse, men han släpptes efter 6 år.
Och de här 6 åren blev avgörande för Erland. Där i fängelset fick han möjlighet till den utveckling samhället utanför inte kunde erbjuda honom.
Det lustiga i det hela är faktiskt att han under den här fängelsetiden valde att utbilda sig till ingenjör, teknisk ingenjör. Och efter avtjänat straff bytte han namn och levde ett totalt hedligt liv. Och han dog vid 77 års ålder på tidiga 2000-talet.
Så i fängelset fick han möjlighet alltså att få den utbildning som han ute i samhället inte kunde få?
Ironiskt nog, ja. Och lyckligtvis för hans del.
3 tonåringar som alltså sätter skräck i Stockholm med sina sprängdåd. Ska vi prata ironi så kan vi ju säga att 40-talet speglade vår egen tid. Den här vinterspecialen gör jag ju tillsammans med Rolf Wrangel. Och vill du läsa några av hans böcker så finns de på Storytel. Gå in där, sök på Rolf Wrangel med W. Då hittar du dem. Trevlig lyssning. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av